Då är det ny vecka och ny möjlighet att få drömma och längta om framtidens kyrka. Och idag sitter jag hela vägen borta i Mjölby. Och mitt emot mig sitter Johan Garde.
Jajamän.
Varmt välkommen till den här podden.
Tack så mycket.
Du hör ju till en av Sveriges poddvanaste människor i princip, eller?
Ja, men lite vana har jag. Ja. Det får man säga. Absolut.
Du finns med i flera olika poddar. Berätta först.
Nej, men dels så har ju Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby har en podd som heter Reflektoriet som jag producerar. Och sen så hjälper jag till, eller så liksom leder jag den podden som handlar om tidskriften Pilgrim.
Just det.
Som är samtal med andra. Men på senare tiden så har jag också börjat podda tillsammans med din gamla kollega, Robert Stjernberg, i podden Torsdagsdeppen via Medkyrkans tidning.
Just det. Sådär. Och om du skulle presentera dig själv så kort och så bra som möjligt i övrigt vid sidan om liksom poddpersonligheten Johan Garde, vad säger du då?
Just det, jag är präst, jobbar för tillfället i Boxholm, men ska börja jobba i Vadstena församling nu. Men sen några månader tillbaka så har jag fått en ny titel av Jakob Zetterman som kallade mig för prästfluencer. Ah. Och det är den jag lever på ibland nu. Nej, men jag grejar en del med sociala medier.
Just det. Jakob Zetterman som är reporter på Tidningen Dagen.
Just
kan
det.
Vi lägga
exakt,
till.
Exakt.
Ja, du har ju ett Instagram-konto framförallt som många följer. Det är 25 000 eller vad är det?
Ja, exakt.
Ja,
exakt.
Det är många alltså. Det är många som bara drömmer om den typen av siffror.
Ja, precis. Nej, men det har ju växt ganska snabbt, så det har varit roligt. Men man märker också att det är ju så här, det är ju stort i kyrksverige. Då funkar det. Men jag hade bara för att det var en rolig berättelse så här. Joel Halldorf hade kommunicerat med någon journalist i England. Och så sa han så här: "Ja, men Johan, jag tänkte att så här, han behövde prata med någon präst, så jag tänkte att han kan prata med dig. Jag sa att du hade gjort så stor succé på sociala medier." Så här, jaha, okej. Okay. Så ringer den här engelska journalisten upp från typ, vad var det, The Lancet eller något sånt där. Hon bara, ja, jag hörde att du gör stor succé på sociala medier. Jaha. Och så skulle man liksom försöka förklara det utifrån ett internationellt perspektiv. Och höra besvikelsen i hans röst. Han skulle liksom försöka hantera så här. Och inte säga att det var inte så imponerande.
Nej, just det.
Liksom, så att det var väldigt roligt. Men,
du får tänka på att Sverige är ett litet land och kyrkan är inte så stor. Ja, just det. Ja, jag kan se det framför mig. Men i vår kontext, utifrån mitt perspektiv, 25 000 många.
Ja, men då är det. Ja.
Kan vi inte ta det först bara? Vad är liksom ambitionen och förhoppningen med kontot?
Ja, men från början så var nog ambitionen, alltså jag startade den ju igen. Jag hade stängt av alla mina sociala medier. Och sen så började jag höra från ungdomar i min närhet så där, att det fanns en ganska hård ton. Bland kristna speciellt, inte bara generellt utan bland kristna. Och samtidigt så började de här nyheterna komma om så här, vad de här unga konservativa männen som plötsligt kommer till kyrkan liksom var uppe i. Så här, hur når vi dem? Vad kan prata med dem? Och då tänkte jag så här, men jag är ju inte, liksom tillhör väl en ganska högkyrklig falang inom Svenska kyrkan, men ser mig själv inte som så konservativ. Och tänkte så här, men jag kanske kan brygga avstånd här. Ja. Liksom. Så startade det. Och egentligen har jag bara haft målet så här, lägga upp en video om dagen.
Ja.
Sen jag startade. Det har varit liksom grundgrejen. Och sen så blir det inte alls man tänkt. Så när jag tittar på min statistik nu så är det så här, 75% kvinnor, 35 uppåt.
De unga männen är inte min stora, inte de jag når liksom.
Men det är roligt ändå.
Ja. Bra, bra. Du är ju faktiskt den första i den här podden, är jag nu på någonstans runt 25 avsnitt mässigt. Och du är den första från Svenska kyrkan.
Faktiskt.
Ja. Okay.
I alla fall som uttalat jobbar där. Det finns ju en del som säkerligen är dubbelanslutna. Då, som kanske jobbar inom Ekumeniska kyrkan och ett annat samfund. Och sen medlem i Svenska kyrkan. Men du är anställd där.
Ja,
så det är ju det är ett stort ansvar.
Nu har jag bara bördan ligger på dina axlar. Ja. Men det är inte så att du har liksom... För räknas folk... Du har inte haft typ så här Hagerius... Eller något sånt där på. Så jag tänker att som nu är.
Ja, precis.
Eller Björkman.
Han har inte varit med än. Nej, de har faktiskt inte varit med än. Nej, i det. Nej. Så det är ju ännu större.
Ja, precis.
Det är liksom, hoppas att du känner tyngden här
absolut,
nu.
Absolut.
Och att den är jobbig för dig. men Johan, det ska bli väldigt intressant att höra dina tankar. Ditt perspektiv kring kyrkans framtid. Vad du drömmer om. Vad du längtar efter. Hur ska kyrkan se ut för att... du ska känna dig som glädje över den framåt. Mm. Vad är det första du tänker på?
Oj, vad svårt. Svenska kyrkan är ju en koloss. Inte bara liksom så här i det ekumeniska landskapet i Sverige, utan ganska ofta så är vi är en administrativ koloss. Vi liksom utreder saker hur lång tid som helst. Det krånglar runt och det är... Alltså vi bär ju liksom en börda på att vi måste alltid vara bäst i klassen. Är liksom känslan så här när det gäller utredningar hit och utredningar. Och det är ju själadödande alltså. Och behöva liksom hela tiden förhålla sig till stora administrativa enheter och sådär. Jag drömmer ju liksom om ta liksom Svenska kyrkan till att börja med, så att vi på något sätt lyckas hitta ett sätt så att de små församlingarna kan få leva. För vi lever i 2014 så kom det en stor utredning i Svenska kyrkan som heter Närvaro och samverkan. Och då handlade det om att liksom slå ihop församlingar till så att de skulle bli större administrativa enheter men kunna liksom få fortsätta ha liv i de små lokala församlingarna. Det var liksom grundtanken. Men centralisering är liksom en egen kraft i sig själv. Och det kan vi se att det har blivit mer om fler och fler, färre gudstjänster. Kan vi se sen dess. Fler församlingar som slås ihop. Man firar gudstjänst mer sällan på små orter. Och där tänker jag att så här. Vi har inte hittat vår identitet där. Tänker jag hur vi ska hantera det. För annars kommer vi hamna i ett läge där vi liksom så här. Ja men det är några orter där vi firar gudstjänst. Och sen ser det massa där vi inte gör det. Och vad händer då med liksom den svenskkyrkliga identiteten som på något sätt är så här, vi ska vara rikstäckande. Det ska, i varje liten håla så ska det i alla fall finnas en kyrka.
Och då är det viktigt när du tänker på det att det är gudstjänstfirande kyrka.
Ja, för mig är det liksom så här, det kommer alltid vara centrum. Alltså firar vi inte gudstjänst kan vi lägga ner. Det håller ju inte alla med om. Men är det inte det som är centrum, då ärligt talat vet jag inte vad vi håller på med. Och det där är ju också någonting som jag tror att vi har behöver också fundera och tänka kring. Jag tänker att vi också i min erfarenhet i alla fall är att vi håller på att söka ett nytt språk nu för att prata gudstjänst, för att prata tro. Tänker jag möter mycket på nätet, liksom på sociala medier, så är ju jag kommer ju från liksom i Stockholm med en tradition där hade man liksom på något sätt anpassat språket de senaste 40 åren till att vara så lågtröskel som möjligt, till att vara så inkluderande som möjligt, och svaret på alla frågor var liksom, ja men vad tänker du om det? Så här, vad betyder det egentligen? Ja men vad tänker du? Och för mig var ju det en ganska stor frustration, så här, men jag vill ju inte svara vad jag tänker. Jag vill ha ett svar. Mm. Vad betyder det här? Och det tycker jag vi märker ganska mycket nu. Att de här gamla svaren. Den gamla rörelsen. Det är inte vad folk söker längre. Men vi har inte hittat än. Hur förhåller vi oss till så att vi inte hamnar i någon form av liksom stereotyp så här. Bergman, präst, kyrklighet. Eller bara någon form av så här flumptomteverkstad. Och där har man inte hittat hem än.
Ja.
Så att hitta det språket.
Mm.
Det kanske är den största drömmen. Liksom.
Mm.
En kyrka som kan tala med gott, liksom med gott självförtroende. Utan att falla i diket. Som vi kan se, eller som jag tycker mig ser ganska mycket på sociala medier, där vi plötsligt bara har enkla sanningar.
Mm.
Alltså våga leva i både med gott självförtroende och våga tillåta världen att vara komplex.
Mm. Så våga prata om stora, svåra frågor, men inte bara använda då liksom Bibelns och kyrkans gamla språk för det, utan kunna plocka in det i. Så vi faktiskt pratar ett språk som folk utanför kyrkan förstår. Då kanske fler inne i kyrkan också förstår.
Ja men exakt. Men också våga liksom tro på människors kompetens att faktiskt lära sig det där språket.
Ja, okej.
Okay. Alltså att inte, för jag tänker vi har ju försökt att förenkla allting så att vem som helst som kommer gudstjänst första gången kan förstå. Det kan man se på även strukturellt. Alltså om man tittar på till exempel Svenska kyrkans gudstjänsthandbok så kan man se att det ganska mycket av de texterna som finns där är skrivna för att så här känslan är, man har aldrig varit i kyrkan förut, men du ska förstå konceptet i alla fall.
Ja, just det.
Och där kan jag tycka så här, ja men då förlorar vi en ganska stor del av mystiken och riskerar att göra plattityder av saker som har ett djup. Så inte kanske hitta ett språk som förenklar, för det har vi prövat, funkar det så där. Men våga tro på människors möjlighet till fördjupning och mystiska erfarenheter och att växa in i en gudstjänstfirande församling till exempel.
Ja. Om vi tittar på om du tänker i det lokala perspektivet. Du ska nu jobba i Vadstena. Präst där.
Yes.
Vad blir din dröm kring det kan ju finnas liksom saker som är väldigt specifikt för liksom det lokala sammanhanget. Men om vi tänker på en lokal församling liksom, är det som inte fastnar bara i fast liksom, hur ni ska jobba.
Nej.
Men vad ser du framför dig i en lokal församling? Alltså vad är liksom drömmen och längtan kring den? Hur skulle den se ut? Vad skulle den fylla för funktion?
Så jag tänker att det finns ganska mycket som handlar om att vi måste, alltså mycket att lära av frikyrkorna liksom. Mm. Jag har levt i en så konstig parentes i kyrkans historia med så mycket anställd personal. Och blivit en verksamhetskyrka där vi liksom, ja men vi har massa olika saker. Vi har barngrupper som leds av anställd personal, vi har syföreningar där det finns anställd personal och vi har någon som fixar fikat som är anställd. Alltså det är liksom, jag har varit här i Mjölby och har jobbat och vi är ju så här ganska liten svensk stad, 15 anställda lokalt.
Mm.
Liksom. Om 20 år kanske vi är 5 i samma. Och jag tänker där är ju drömmen att hitta, ja men, och våga släppa gamla grejer.
Mm.
Och våga se så här, okej, men vi har en gudstjänstfirande församling här. Våga säga att det är den primära församlingen och inte bara kanske tänka så här, men vi måste tänka församlingen superstort som svenskkyrkligt, liksom så här alla tillhöriga och alla, utan i alla fall våga prata om församlingen, den gudstjänstfirande församlingen, som församling.
Mm.
Utan att behöva stänga ute folk, men liksom våga ha ett fokus där. Våga se så här, okej, men är det så att det finns människor som vill, som drömmer, som vill göra saker, okej, men då har vi resurser till att låta dem göra det. Men det här med att liksom hålla fast vid saker bara för att vi råkar ha anställda som har möjlighet att göra det, kommer vi behöva släppa. Och jag tänker att det kan vara en livgivande process där vi vågar och där vi faktiskt tar liksom aktiva steg. Eller så kan det vara en långsam liksom, nedgång in i döden.
Mm-hmm.
Så att Nej, men en församling som vågar fokusera på gudstjänsten. Som vågar se människors gåvor. Och se att så här, ja, men här finns det människor som vill någonting. Mm. Okej, då hjälper vi dem att göra det.
Mm.
För vi vill synliggöra Guds rike. Vi vill se att liksom människor kommer till tro. Och sen så kanske den personen försvinner. Och då är det helt okej.
Okay. Mm.
Då slutade vi med det.
Mm.
Och det är vi dåliga på.
Mm.
För då sa vi, ja, men det här som var, det var ju så bra. Ja, men det var bra. Det var fantastiskt. Det var underbart. Men det kanske inte är det nu.
Nej.
Ja.
Så egentligen liksom ett församlingsliv med en verksamhet som människor som är med i den vill vara med och alltså bära, inte bara besöka.
Mm.
För många bara besökare, då blir det okej, okay, då blir liksom gränsen, vad hinner du och de andra som nu är färre anställda och så kanske blir ännu färre i längden. Då blir det begränsat till vad ni orkar och hinner.
Men jag tänker att det också handlar om så här, tror vi på allvar att kyrkan bygger på en konsumentrelation?
Mm.
Alltså det kan vi inte göra. Det kan inte vara det vi tänker att Kristi kropp ska vara. Liksom, någon som tillhandahåller en tjänst och någon som konsumerar den.
Ja.
Det är ju...
Det är inte mycket i den bilden som kommer, alltså Paulus bild av Kristi kropp.
Nej.
Så är det är inte mycket som pekar i den riktningen.
Exakt.
Att det är några kroppsdelar som inte behövs, utan det är ju tvärtom.
Ja,
alla där behövs.
Ja, men exakt, det är något helt annat. Så det är väl där, jag kan känna att det är dit vi dippar liksom, ibland.
Ja.
Svenska kyrkan, att vi hamnar i den där konsumentrelationen.
Ja.
Och jag menar så här, den tanken hade, den var ju, det var ju liksom en vacker folkkyrkotanke.
Mm.
Alltså här, vi ska tillhandahålla nådemedel till Guds folk så, som organisation. Men den kantrar.
Ja, men det är ofta så att någonting som har alltså även bra saker har baksidor liksom, i det.
Mm.
Och som det kan betjäna någonting över en tid och sen så blir det nu ser vi mer baksidor än framsidor plötsligt. Liksom. Mm. Det är mer utmaningar än liksom möjligheter med det här synsättet.
Mm.
Det behöver inte innebära att det var fel.
Nej. Men jag vet att det handlar om att du är intervjuad. Men bara för att det är spännande att få fråga. Liksom, så här. För jag känner att jag är ju liksom, djupt inne i Svenska kyrkan på alla sätt. Om du bara säger så här, vad ser du? Liksom, om du tittar på Svenska kyrkan, vad är din... Vad är din bild liksom av hur mår Svenska kyrkan?
Ja, det är nog väldigt skiftande i precis som det ju är liksom överallt nästan utifrån det alltså lokala sammanhanget. Men skulle jag utgå därifrån så känns det ju som att Svenska kyrkan både famlar en del efter identitet samtidigt som den har en så gedigen plats. Så att så att den inte är ifrågasatt eller liksom under hot egentligen så. Från mitt perspektiv vill jag säga att det finns verkligen ett mandat att liksom ta tillvara på ofta. Där man har liksom uppbyggt under så lång tid. Alltså vi vet ju alla de här, när är det kris i ett samhälle och någonting händer. Så är Svenska kyrkan ofta den första. Det finns undantag där, liksom, där det finns en frikyrka som är den liksom, stora platsen, den självklara. Men överlag, generellt, är det ju en svensk kyrklig plats man går till liksom, i det läget. Och där finns ju liksom den här möjligheten. Men jag kan förstå precis det du säger, att i ett läge nu där man behöver liksom, faktiskt liksom, engagera mer människor, eller vilja vara liksom, en kyrka som är i liksom i gemenskap och liksom så att det finns en liksom utmaning och den skulle jag säga är inte så jätteannorlunda än frikyrkorna ofta. Frikyrkan kanske haft den längre.
Ja, just det.
Den utmaningen, men den är väl så levande på väldigt många platser där man liksom där många är, ja, personal sliter hårt och som är där saker går i arv. Det behöver inte innebära heller. För er kanske det snarare i Svenska kyrkan är så att här är verksamhet som har burits av anställda som vi nu inte har täckning för. Vi har inte råd med det. Så hur gör vi med den verksamheten? I frikyrkan är det inte lika ofta det, utan det är den äldre generationen som har burit det. Och hur gör vi nu med det? Och så sitter det hårt åt till dem. Ska vi lägga ner det? Det har ju varit jätteframgångsrikt. Så det är egentligen samma sak, fast det handlar egentligen om att det är ideella ledare som försvinner i frikyrkan, ja, medan det är anställda ledare i svenska kyrkan. Så utmaningen är liksom densamma i det.
Jag tänker, vi har ju också möjligheten, vi kan ju leva i förnekelse längre.
Ja.
Tänker jag ofta. Alltså, jag tänker så här, vi kan ju, svenska kyrkliga församlingen kan ju gå så här, verka må ganska bra och ha liksom så här helt dött engagemang.
Ja, just det.
Alltså,
om man utgår från att det finns ändå en grundläggande ekonomi kvar.
Ja, men det finns en ekonomi. Ja. För att folk kanske är medlemmar,
ja,
men ingen kommer.
Ja.
Jag tänker, det är sällan, eller min förståelse i alla fall, det är sällan det är så att en församling är helt död. Kommer ingen på gudstjänst, ingen som engagerar sig. Men det sitter en jättestor hög människor och betalar i alla fall. Liksom.
Ja, nej.
Eller, nej.
Nej. Ja, men, så. Nej, det är väldigt... nej, det är ovanligt. Ja, så kan man säga. Det är så ovanligt att jag inte känner till något sådant. Men utan det är ju snarare sådär att det finns en del... som kanske liksom, ja, men de funderar på om de nu ska avveckla. De är bara 8-10 som kommer på gudstjänst. Och det känns för lite, för de har inte framtidstro utifrån det. Liksom, i det. Och där, i det läget så har man ju en mer självklar kanske att man fortsätter i svenska kyrkan.
Absolut,
eller?
Vi kan ju med gott samvete ha 3 personal på en gudstjänst där det kommer 4 personer. Ja. Det kan vi göra i 10 år till. Liksom.
Men det är ju... ja, så det är väldigt dubbelt, för det är så här, det är ju väldigt frustrerande på ett sätt då, om man känner att hur liksom, är det en god ordning och så vidare. Samtidigt är det enormt vackert.
Ja.
Att det finns någonting liksom övervintrande på något sätt. Tänk, vi håller i. Det som, alltså, vi har ju massa folk som potentiellt kan komma. Vi måste ju ha kyrkan öppen. Ja. Tänk om de kommer tillbaka, tänk om de hittar hit liksom i det.
Ja, men det finns ju, jag pratade med Patrik Hagman om det där, som är teolog och jobbar på stiftet här i Linköping. Och pratade om det här, att det hade varit gött om det hade funnits forskning på det, men det finns nog inte. Men alltså, det finns ju en gräns när en gudstjänstfirande gemenskap blir så liten så att den liksom på något sätt blir smärtsam för alla. Alltså för det, om man har en präst så är det så här, om man ska lägga 4, 5, 6, 8 timmar på att skriva en predikan för de 3 som kommer.
Mm.
Hur känns det rimligt liksom, med den tiden jag har till mitt förfogande? Musiken tycker att det är lite tråkigt att spela. Och de som sitter i bänken kanske bara är där av plikt.
Mm.
För att de tänker att så här, men om inte jag kommer så kommer ingen.
Ja.
Och så fastnar man liksom i det där. Och det är klart att då finns, det finns ju en sån gräns när, ja men nu...
det är inte bra för någon.
Nu är det inte bra för någon. Liksom. Och vad gör vi då? Och då kanske vi måste se över. Men, nej, men det finns liksom ett eftersläp där på engagemang och ekonomi.
För skulle man lyfta blicken ifrån, för det där är ju fullt begripligt, att man också kan vara liksom att det här är, nu måste vi faktiskt våga ta ett beslut, våga tänka antingen göra om kring detta så att på något sätt, vi inte bara fortsätta rulla på i samma liksom, eller faktiskt ha ett drastiskt beslut att vi har inte gudstjänst i den här kyrkan och så vidare. Men, och samtidigt kan man ju se i det andra perspektivet, om man då skulle, om man lyfter blicken lite och se att vi har haft kanske en tid nu där, även om vi ser den här trenden med att det är också fler som ansluter sig till svenska kyrkan och så vidare, att det finns sådana tendenser och trender liksom, så kan vi också notera och se att vi över tid i alla fall har haft en liksom tillbakagång där kyrkan liksom kämpar mer för att nå ut och beröra och allt det. Och tänk vad smärtsamt det vore att då man utifrån det, att nu är det bara 3-4 stycken, vi stänger ner ställe på ställe och sen kommer på något sätt någon form av sökelsetid eller med en kristid i Sverige. Det är ju inte sällan kyrkan kliver fram och liksom får en tydlig plats då, inte bara när det händer en enstaka, vet, en olycka eller någonting som skakar om där och då för en vecka eller ett par, utan som blir liksom, alltså, där vi får det kämpigare som land, krig, alltså vad det nu kan vara som vi inte vill uppleva, men om det skulle hända och då känna vi har stängt igen,
ja, exakt,
Det är ju...
Ja, ja, men, och jag kan ofta tänka kanske att, att men de här, om det är 7 personer som kommer. Alltså, för ganska ofta så i de svenskkyrkliga sammanhang där det finns, för att koppla tillbaka det här med de små församlingarna, så är ju ofta det så att så här, det kanske firas gudstjänst där en gång i månaden, eller en gång varannan månad. Och då kanske så här, svaret kanske, om man hade liksom vågat, hade det varit så här, om vi firar gudstjänst varje vecka istället.
Ja,
så går det andra hållet, för plötsligt så är det så att man vet att okay, ja, det firas gudstjänst här. Det är inte så att jag behöver hålla koll på kalendern, att det är liksom så här, fjärde efter första fullmånen efter tredje kalendario. Alltså, liksom, ja, för att veta när man ska fira gudstjänst. Utan, för då är det ju svårt. Men så att det kanske är åt andra hållet man skulle gå.
Ja, just också. Det. Att faktiskt våga öka i liksom på det sättet, ja. Istället för, och så är det en folk som säger, jag skulle säga gå, ni är omöjligt att komma ihåg när det är bara.
Ja, men exakt, ja, exakt.
Ja, ja, det är enklare att säga söndag klockan 11 jämnt.
Det är, ja, liksom, ja. Ja, ja. Jo, men också, och ja, det måste man liksom, vi är ganska söndagslata,
ja,
präster i svenska kyrkan. Alltså det måste, ja, men så här, jag ska åka till England några veckor. Och vet ju att så här, de flesta av de prästerna som jag träffade, de har ledigt, om de har tur, så har de ledigt 7 söndagar per år.
Ja.
Och de söndagarna, och då inkluderar det semester.
Ja, just det. Ja. Inkluderar det 5 veckors semester.
Mm. Mm. Och sen så är det, ja, men, och förutom det kanske de har 5 gudstjänster på en söndag, om de har tur. För att de har liksom 3 olika gudstjänster i en kyrka, och sen så har de 2 andra gudstjänster någonstans ute på landet. Och det har de varje söndag förutom 7. Och då så kan man se på hur vi gör i svenska kyrkan, där det är så här, ja, men vi kanske har 2, 3, och så är vi lediga varannan söndag.
Ja, just liksom. Det. Ja.
Kom igen.
Ja.
Vi borde kunna
steppa upp lite
där.
Ja. Och det är då utifrån en, då skulle det vara, men vad ska bort då utifrån, för ska man göra, jag gissar att du ändå som präst har annat
man
att
har
göra.
Annat att göra. Ja. Absolut.
Då måste ju någonstans bort. Det måste ju finnas med i drömmen och längtan här då.
Att vi... Jo, men då kanske. Men jag tänker att det handlar om det där. Försöka komma bort ifrån liksom verksamhets...
Ja.
Alltså alla verksamhetsgrupper som vi har där vi säger att det måste vara med en präst.
Ja, just
det. Alltså det, så här, ibland känns det ju, och det är ju raljerande, det får man liksom ta, men så här, ibland känns det som att vi fortfarande lever i liksom så här konventikelplakat-era, där det är så här, du får bara ha en samling om det så att det finns en präst med.
Ja, just det.
Annars är det olagligt.
Ja.
Så kan det liksom kännas ibland, men ja, det kan inte vara rimligt.
Ja.
Så här kan vi inte hålla på. För jag tänker mycket av vår arbetstid går ju åt att sitta i möten och sitta på olika grupper som så här. Det är värdefullt att vi är där, och ibland så känns det som att det är mycket värde i det. Men det finns också en liksom tendens i svenskkyrklig verksamhet att tänka att om det inte är en präst med, så är det inte prioriterat.
Ja.
Då är det inte viktigt.
Ja.
Och det är ju en konstig bild. Så det måste vara en präst som i alla fall kommer en liten stund på barnverksamheten.
Mm.
För annars, vem ska hålla i bönen då?
Någon av er kanske?
Ja. Alltså liksom, det borde gå.
Ja.
Så där tänker jag att präster har blivit mer, och jag vet inte det bara på någon form av så här negativt, men präster har ganska mycket, i alla fall ofta, är ju så här, blir allt i allo i olika grupper.
Ja,
och så. Och samtidigt är det också, sen så är det ju så, vissa saker är också svåra att hantera, som till exempel att så här, begravningar kräver mer arbete nu än vad de gjorde för 20 år sedan. För de förväntas vara mer personliga. Förväntas vara liksom mer, och de blir fler. Det blir mycket sådana grejer. Men
de blir fler eftersom prästerna är färre, eller?
Ja, men kanske också för att, eller jag vet inte, ja.
Folk dog ju för oss, tänker jag.
Ja, eller? Exakt. Jo, men frågan är om det var så att, alltså enheterna är ju större.
Ja.
Och kanske på liksom på det kanske var ganska långt mellan att folk dog i en liten ort.
Ja, just det.
Så här. Men här i Mjölby så har vi liksom, ja, men det är 4 som dör i veckan ungefär. Alltså som vi ska begrava. Typ.
Nej, men det är klart att det finns, men det är där då, för det där är väl det svåra också. Det finns ju väldigt få liksom barngrupper eller tonårsgrupper eller pensionärsgrupper där man kommer och är med och ber eller och finns med lite, så man skulle säga det är helt värdelöst. Det är inte
nej, det är inte alls.
Allt det där är bra saker. Men det är väl de här bitarna med att när det äter upp inför de sakerna som man kan göra, det här kanske är ännu viktigare. Tänk om vi kan lägga då, alltså just om vi ska vi styrka söndagen då? Ska jag lägga mer arbetstid? Ska jag vara ledig 7 söndagar per år istället för varannan söndag?
Ja, men
typ va? Varannan söndag och semester liksom i det. Det är inte många söndagar alls ju.
Nej.
Nej. Jämför, i alla fall inte jämför med engelsmännen. Om man nu ska ha dem som någon idealbild. De, det är i alla fall en bild. Men, det är i alla fall något att jämföra med.
Jag menar, de är i alla fall en bild av hur vi får liksom en möjlig framtid som vi har att förhålla oss till.
Ja. Jag vet Niklas Penso då, som är nu biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan. Han var ju pastor i Philadelphia kyrkan Stockholm förut. Han berättade på vinterkonferensen nyligen, som är liksom för de anställda inom Ekumeniakyrkan.
Dansgate-konferensen.
Ja, precis. Så. Den ja, det var enda som blev vida känt.
Som kom fram.
Men där så var... Så pratade han om det, att de kom fram till att de, alltså han var så här, vi måste stärka söndagen.
Mm.
Söndagen måste bli mycket tydligare vår centrala dag. Så de la ner all verksamhet under veckan, i alla fall ett tag.
Mm.
Och sa till liksom sina barn och ungdomsledare, och så, eller ungdomsledarna hade, du har fredagskvällen och söndagen.
Ja.
Det är dina, det är då jag förväntar, då ska du vara här.
Ja.
Det är liksom det viktiga. Och barnledaren, det är liksom söndagen är då du jobbar främst. Sen behöver du förbereda och jobba i ordning. Liksom. Men söndagen är du här liksom. Mm. Egentligen någonting åt det hållet i och centrera. Och samtidigt som man inte vill hamna i... Alltså, det är ju en, alltså vi har jobbat länge med att få fram att kristen är inte något. Det är inget du är bara på söndagen.
Nej, men och lika viktigt då att säga liksom så här. Nej, men du är så här, nej, men kristen är inte någonting du bara är på söndagen. Men kyrka är inte bara det som sker i församlingsverksamhet.
Exakt.
Alltså, så att det är ju också, för att vi riskerar ju också att hamna i ett läge där vi säger att så här, ja, men det kyrkan gör, det är att vi har barngrupp här på måndagar och på tisdagar, och sen så har vi liksom äldre träff på onsdagar, och så har vi foffelcafé på fredagar. Det är det kyrkan gör.
Mm.
Och det vi hamnar i är så här, ja, men när du är tandläkare och du möter din, liksom din patient med glädje och vänlighet, det är vad kyrkan gör.
Mm.
När det är så att du ger tiggaren på gatan någonting att äta, det är vad kyrkan gör. Och liksom vi lurar oss själva med att tänka att den här trivselverksamheten är liksom det primära.
Mm. Mm.
Då hade det nästan varit bättre att säga så här, men kyrkan gör saker på söndagar. Som kyrka som samlas, som Kristi kropp som faktiskt är samlad. Och sen så agerar kyrkan resten av veckan.
Ja.
Och dit kommer vi inte komma kanske. Men jag menar, men det är ändå ett värt.
Jo, men på ett sätt skulle man väl kunna se att du får gärna ha då de här andra, liksom det här pensionärskaféet på torsdagar och så vidare. Och det ska vara. Men det finns inte anställd personal som jobbar just gentemot det.
Nej.
Men kyrkan och vi kristna som tillhör, som kommer på söndagen, som är del i det. Vi ska ju vara verksamma under veckan. Och vi har ju faktiskt lokaler här.
Mm.
Så en del av vi kanske väljer att göra en samling här. Ja. Som blir inbjudande gentemot människor. Då blir det ju kyrka då och då.
Exakt.
Men jag har fullt fokus på att jag ska predika 12 gånger varje söndag.
Ja, exakt.
Så jag behöver ha fokus där.
Ja, men exakt. Ja. Nej, men så att det var precis så.
Ja, men och det är väl där man ibland behöver kanske klargöra det då. Mm. Att en kyrka med fokus på söndagen blir inte begränsad till söndagen.
Nej.
Utan den inspirerar för alla andra dagar, för hela året och så vidare.
Ja. Nej, men exakt. Alltså jag tänker, nu har jag har jobbat som församlingsherde i Mjölby församling och har funnits i den här församlingen fram och tillbaka sen 2017. Och det som har varit kul att se här, det har ju varit min företrädare Olof. Alltså han har jobbat stenhårt med att liksom sätta huvudgudstjänsten, högmässan, i centrum. Det är där vi fokuserar, det är där vi är, det är där vi håller på med. Jag menar, det märks.
Mm.
Det märks i hur många vi är på en söndag. Det märks i vad folk tycker om gudstjänsten. att vi har liksom jobbat konsekvent med så här, ja men det finns ingen i den här församlingen som inte jobbar söndag. Inte varje söndag, men det finns ingen som finns i församlingsverksamheten som inte jobbar söndag. Alla har någonting. Pedagogerna jobbar med söndagsskolan, diakonerna fyller en funktion, vaktmästare gör ju det de ska. Alltså så här, alla har en funktion i gudstjänsten. För det är där vi möter församlingen primärt. Och det gör skillnad. Så där tror jag att vi har mycket att jobba med och hoppas att vi kan gå mer åt det liksom, som Svenska kyrkan.
Spännande detta. Och här finns ju massor att fundera på i, alltså, även om man är från, om man lyssnar på den här podden och tillhör en annan kyrka. Det är ju samma frågor fast i lite olika kontexter då, i det. Men du, avslutningsvis då, var tar du vägen i, med din, alltså, influencer, prestuens, vad han kallar det?
Prestfluencer.
Prestfluencer. Vad har du för längtan och dröm kring det då? Har du något sånt uttalat?
Ja, men nu känner jag ju att min primära längtan är att försöka inspirera andra.
Ja.
Och vara igång liksom. För där har ju...
Du ska bli större och de blir mindre.
Nej, tvärtom. Ja.
De ska bli mindre och du större.
Nej, va?
De ska bli fler.
De ska bli fler och större. Och jag får gärna krympa ihop till ingenting. Det känns helt okej. Men så här. Alltså det, vi har ett problem i... Och det tror jag gäller kristenhet Sverige generellt. Det är inte bara liksom, Svenska kyrkan. Alltså, vi är akut medvetna om att sociala medier finns. Och sen så tycker alla att det är lite läskigt. Man vet inte hur man ska förhålla sig till det. Och alla fattar att våra församlingar finns där. Alltså det är ingen, och om man inte tror det så borde man gå och kolla sig. Alltså så här, vår församling finns där. Det kan vi inte påverka. De kommer finnas där, de kommer se saker. Och vi kan inte som kyrka kapitulera det till vad man annars ser om vi inte tar ansvar. Vilket är typ så här. Det som jag ser mycket. Ortodoxa och romersk-katolska nykonverterade super liksom fromisar som har hur många enkla svar som helst. Och eller folk som, vad heter han? Killen från som grejer runt på Riks, Josef någonting, pastor någonstans.
Bankenbom.
Som liksom blandar nationalism och kristen tro på ett ganska lustigt sätt, kan man tycka. Och så här, jag tycker inte vi kan kapitulera det. För det är i sådana fall det enda de får, våra församlingsbor. Och vi måste liksom ändra tanke från att tänka att det här är någonting, en plats vi kan vara på, till att tänka att så här, det här är en farlig plats där vi har att vara.
Ja.
Det är inte säkert. Det är inte säkert för oss, det är inte säkert för våra församlingsbor. Vi måste vara där. Men vi kan inte heller bara tänka så här. Ja, men någon annan tar det.
Ja.
Utan vi måste bara shapea upp. Och också kanske våga tänka att så här, det som är fördelen med att allting är algoritmstyrt, det är att så här, är det dåligt så är det ingen som ser det.
Ja, just det.
Så det är bara, man kan bara köra.
Det är ju för sig en sanning med oerhört stor modifikation.
Ja. För det också. Om det blir katastrofalt dåligt.
Ja,
absolut.
Då är det många som tittar och skickar vidare sinsemellan. Och då dyker det upp lite varstans.
Absolut.
Så ska man göra det dåligt ska man göra det halvbra.
Ja, men exakt. Man ska, precis. Så här, tänker man så här, nu ska jag gå ut i liksom, gå emot allting som alla andra säger och se något helt nytt. Då, och gå liksom bananas. Ja, då kanske. Kanske man ska vara försiktig. Ja. Men jag tror att det som, om man säger att 100 personer skulle ge sig in i sociala medieträsket, så kanske 90 av dem kommer tänka så här, det är ingen som ser vad jag gör. Nej, okej. Det var inte din starka sida, för du ser obekväm ut eller du tycker att det här är jobbigt eller så, att stå framför en kamera.
Ja.
9 kommer säkert lyckas bra.
Ja.
Och 1 kommer bli en katastrof.
Ja, just det.
Och synas också jättebra.
Ja.
Men det är okej.
Ja.
Alltså, får vi 9 bra, 90 dåliga och en katastrof, så är det okej liksom.
Ja, just det. Så du vill inte vara, alltså, ensam är du väl inte, men du är lite, alltså, har ändå blivit liksom den som, ska man nämna någon nu, så har det blivit.
Ja, men det har det nog blivit, ja.
Ja, liksom. Ja. Och du har ingen ambition av att och det är så det ska förbli.
Nej.
Tack. Utan nej, du får gärna dyka upp några till.
Alltså ju Jag tycker att det skulle vara asgött om jag om 2 år kunde säga så här, nu är du så många mycket bättre än vad jag är, så nu kan jag lägga ner.
Ja, just det.
Det hade varit guld.
Men det är också så där att du kanske också ska fortsätta, för även om, alltså om andra får fattig och börjar fira gudstjänst så det kommer mycket folk.
Ska man sluta?
På sina, så här, slutar du på ditt håll då?
Ja.
Sen drömmen kan, ja. Det är ju inte,
nej,
det här längtan du kan
ha. Nej, men precis. Nej, men absolut. Absolut. Men så här, det är ju, jag hade någon, nej, men det är ju det här, det var någon som sa, jag var uppe och föreläste för en församling i Stockholm. Och då var det någon som frågade så här, ja, men vad händer när det är så att hela, liksom, hela internet bara översvämmar med halvkass content från Svenska kyrkan? Liksom.
Uh-huh.
Och då tänkte jag så här, alltså vi är så långt därifrån. Uh-huh. Det är inte där problemformuleringen är just nu. Vi behöver inte förhålla oss till den. Men när det händer, absolut, då ska jag liksom äta upp min sko.
Ja, men då kan du tänka dig ta steg tillbaka.
Kan, ja, precis.
När det är liksom för många.
Ja, exakt. När det blir overflow. Uh-huh. Men...
Du, fram till den stunden så tänker jag att du håller i.
Jajamän.
Och tack för det här samtalet, för att du var med och längtade och drömde. Mm. Keep up.